Hej och välkomna till BIM-podden. Detta avsnitt är från BIM Allians frukostmöte som genomfördes i måndags den 18 november. Och det handlar om en BIM-debatt, en otroligt spännande BIM-debatt vill jag påstå. Jag vill även passa på att tacka BIM Allians som har styrt upp detta möte och samtliga debattörer som har ställt upp. Tack så jättemycket. Nu lyssnar vi på hinder och drivkrafter för BIM.
God morgon och varmt välkomna till frukostmöte hos BIM Allians där vi ska ha diskussion om hinder och drivkrafter för BIM. Jag heter Susanne Ellemann-Ek och är vd för BIM Allians och vi står som värd för den här diskussionen idag. Vi har bjudit in er till det här mötet av tre skäl. Det är några saker som jag tycker vi behöver prata om och diskutera. För det första, BIM, är det en möjliggörare för samhällsbyggnadssektorn? Jag tror det personligen på idén att grundidén att organisera data utifrån en gemensam modell. Men det ska såklart diskuteras och ifrågasättas om det är rätt väg och hur vi gör det bäst. Det andra vi behöver prata om är det faktum att byggsektorn behöver nya arbetssätt. Vi har fått digitala verktyg, men det räcker inte. Vi behöver även ställa om arbetssätt och roller i vår sektor. Slutligen så behöver vi diskutera varför vi inte uppnått de nyttorna som vi förutspått med BIM. Vi har ju velat uppnå mer vid det här året 2019. Och det är viktigt för att vi vill göra nytta för samhällsbyggnadssektorn. Örjan Wikfors har i en debattartikel i Fastighetsnytt satt ljus på en del av de här frågorna. Vi ska idag lyssna på Örjan och ett antal andra aktörer som ska få ge olika perspektiv på vad var det vi ville, var är vi nu, vad har vi runt hörnet. Och min önskan är att BIM Allians ska vara en plats för olika perspektiv, både idag och framöver. Och med de orden så vill jag lämna över till Anna Bellman som ska vara moderator och guida oss genom programmet. Tack!
Stort tack och tack för förtroendet att få leda den här timmen som vi har tillsammans i detta högaktuella, intressanta ämne. För vad är det egentligen som hindrar oss att utnyttja digitaliseringen på bästa sätt? Alla sjunger digitaliseringens lov, men många svär bakom kulisserna, som Örjan skrev i sin debattartikel. Alla sjunger digitaliseringens lov i vårt land idag. Och Sverige vill ju bli ett föregångsland. Vi vill ju vara bäst i klassen. Vi vill ju vara den där role model som alla andra ser upp till. Och därför har Smart Built Environment startats. 17 strategiska innovationsprogram för att titta på hur kan samhällsbyggnadssektorn bidra till att vi använder digitaliseringen på bästa sätt och blir det där föregångslandet. Och målet med Smart Built Environment, ja, det är ambitiöst. Det är faktiskt 4 mål. Och det ena är att minska miljöpåverkan med 40%. Att minska kostnaderna med 30%. Minska tidsåtgången med 30%. Och det sista det är att skapa en förnyad affärslogik. Varmt välkommen upp på scenen, Örjan Wikfors, Svante Hagman och Birgitta Olofsson. Då börjar vi med dig, Örjan, arkitekt. Senior professor i projektkommunikation, driver idag eget bolag som heter Arkitekturanalys. Och redan 93 så skrev du i din bok Informationsteknologi tvärs genom Byggsverige om övergången från CAD till IT.
Och att det krävdes en förändring av arbetsmetoden.
Och att det krävdes en förändring av arbetsmetoden, inte bara av tekniken. Vad säger du om hindren, om drivkrafterna?
Nej, men när man lyssnar på Henriks fina föredragning och går hit i novembermörkret så funderar jag så här. Det sägs att den samlade byggindustrin omsätter 10 biljoner dollar per år globalt.
Det är klart. Miljoner dollar.
Ja, dollar globalt. Och den det här BIM-industriella komplexet har fattat att detta är en gigantisk marknad. Och det är naturligtvis inte primärt för att förse oss med programvaror. Det är medlet för att få in oss i follan. Utan det är just den stora handeln med byggmaterial. Jag ser framför mig nästa steget Amazon versus ett Alibaba för att köpa och sälja byggmaterial. Det är den stora förändringen globalt. Och det är klart att om vi då tittar på en fastighetsförvaltare i ett medelstort förvaltningsbolag i en medelstor svensk stad, varför han eller hon tvekar att investera i BIM, så kan man ju tänka att det är ju inte så, det är ju ganska klokt att ändå fundera vad är det jag ger mig in på. Alltså jag tror att det som händer nu, det måste förstås i hur en gigantisk bransch håller på att förändras och vilket maktspel som utspelas. Och då är det klart att när den här BIM-industrin kan få oss att bli fans och skaffa de här varorna, komma in i deras folder, det är ju en önskedröm. Men när man sen ställer det mot verkligheten, så här säger industrin, kreativitet frigörs, tid för kreativitet frigörs. Och så läser jag vad signaturen Johan skriver under mitt debattinlägg. Jag sitter mitt i det. En outsinlig flod av administration. Det är handlingsförteckningar, ändrings-PM, DVG-export i Sveref, DVG-export i lokalt Origo, IFC-export, revidering på ritning, granskning i Bluebeam, granskning i Solibri, klassificera byggdelar så att dessa hamnar rätt hos byggföretaget som förvandlar min tid och arbete till pengar. Vissa dagar hinner jag rita hus. Filip tillägger, projektering görs av människor och ska kunna hanteras och läsas av människor. Det är två slutsatser jag drar av det här. Det funkar inte.
Det som skulle bidra till effektivisering, tidsbesparing, det gör inte det.
Det är den första. Och den andra, BIM är inte det primära. BIM är en sekundär fråga. Den är oundgänglig, att vi har data tillgängligt strukturerat i en databas. Men det som Johan pekar på är att den primära processen, det är den här mänskliga beslutsprocessen i vilken vi kommer fram till vilken byggnad som är bäst. Och idag är det till och med så att ibland BIM stör detta. Och jag kommer gärna tillbaka och utvecklar varför vi inte löser den här frågan med information utan med kommunikation.
Svante Hagman, ordförande i BIM Alliance, ja. Över 30 års erfarenhet som entreprenör i byggbranschen.
Just det, och jag gillar ju BIM, roller. Förstår ni nog.
Du gillar BIM, det finns en anledning att du är ordförande i BIM Alliance. Du brinner för med digitalisering.
Men jag tycker man kanske skulle börja ett lite bredare perspektiv om vi ser vad som händer nu på digitaliseringsområdet med Internet of Things, alla bitar i en fastighet, en anläggning som kan vara uppkopplade med cloud, möjlighet att göra beräkningar i stora datorer och göra de optimala beräkningarna. Så måste vi ju hitta i byggbranschen hur vi ska förhålla oss till det här och hur vi ska göra det här till en möjliggöra en effektivisering för våran bransch. Och det är ganska intressant. Det är kul att du börjar i det här vida perspektivet. För den här frågan diskuterades faktiskt på World Economic Forum för 2 år sedan. Då BCG hade i uppdrag att ta fram en rapport. Varför har vi inte kommit längre med BIM-implementeringen i byggbranschen? Och då var det 3 faktorer som de tittade på. Och det var, ena var liksom att jobba med motivation. Det andra var att jobba med samarbete och det tredje var att jobba med de frågor som handlar om enable, möjliggörare i sammanhanget. Och den första biten kring motivation, det var att tänka värden som skapas och tänka mera värden över livscykelprocessen. Och jag tror väl kanske där direkt som vi identifierar det stora problemet som vi har i branschen och som vi måste komma över och som även Henrik var inne på, att vi har en väldigt uppdelad värdekedja. Och så får man den här möjliggöraren i form av nya effektiva lösningar, BIM, olika programvaror och bitar, och då optimerar varje aktör sin del, sitt steg i den här värdekedjan. Om du är på något av de stora byggföretagen så tittar du Först och främst på hur ska vi kunna förbättra vår produktion on-site. Om du är på en teknik eller konsultbyrå så tittar du, ja, hur ska vi hitta någonting för att liksom kunna återupprepa det gör vi i vårt konstruktionsskede. Inte någonting som skapar värde för förvaltaren i slutändan och driver den här byggnaden, anläggningen effektivare. Och det är ju där lite grann som jag känner att möjligheterna finns där. Men vi står fortfarande och stampar i geggan på steg ett lite grann. Mm. Så till viss del håller jag ju med dig, Jörgen. Sen så tycker jag att du oförskyllt pekar det fingret på BIM. För jag tror att, till skillnad från dig, så tror jag faktiskt det är möjliggöran att nyttja de här verktygen och på det sättet jobba på ett annat sätt.
Birgitta Olofsson, du är vice vd på Tyréns CTO, Chief Technology Officer, men kallar dig gärna för forsknings- och innovationschef. Och oavsett roll så har du alltid haft ett stort utvecklingsdriv. Vad säger du om hindren och drivkrafterna för BIM?
Ja, tack herrarna. Så. jag konstaterar att jag har en Master of Science från 82 i Environmental Planning and Design. Och äntligen så är den liksom uppe där efter drygt eller över 30 år. Och med det menar jag tror aldrig att vi kan nå ett hållbart samhälle. Jag tror inte att vi kan hålla på och nyproducera hela tiden. Man brukar säga att 90% är liksom byggt och vi ska ta hand om det. Och då finns det ju jättemycket information som vi måste ha tillgängligt helt enkelt. Och jag tror att den digitala transformationen är ett verktyg för att nå det hållbara samhället. Och då pratar inte jag pratar alla tre aspekterna så att säga. Ska vi klara Agenda 2030 och lämna efter oss någonting till nästa generation? Och ska jag så att säga tycka att mina vuxna barn ser fram emot barnbarn och så? Så måste vi liksom flytta oss dit. Och då tror jag, eller min bedömning är, att den digitala transformationen är en bit på väg. Alltså vi har lämnat ritfilmen, det kan vi väl bocka av åtminstone. Den där som jag använde en gång i tiden som blev ju hål när man ändrar för många gånger. 2D, de flesta, vi i konsultbranschen, arkitekter och tekniska konsulter, vi har lämnat den delen. 3D, BIM, där någonstans mitt emellan befinner vi oss. Så. Men de som ska ta emot vårt resultat, alltså det vi producerar, de är många gånger i, ja, någonstans, det varierar om man säger, det är stor variation, verkligen stor variation. Och ganska många i 2D. Vi hade en intressant diskussion vid middagen igår kväll, jag och min man som är projektledare ute i en kommun. Så. Och han säger att jag har hajat allting helt fel. Och så blev det knappt någon minda. Jo då, det blev det också. Men,
du men nu
började debatten på middag. Ja, det jag insåg en stund fann det var helt fel. Nej, men det han sa. Och då är det en mindre kommun, fast i Stockholmsområdet. Så, och då säger han, men Birgitta, BIM. Ni kan leverera i BIM hur mycket ni vill. Men de kan inte ta emot. De har faktiskt inte råd att ta emot. Vadå råd att ta emot tycker jag då? Jo, när man bara programlicenserna kostar massor för, det var hans bild då, för att, vad heter det, man ska kunna granska den när det kommer fram till. Så då vill de ju ha 2D istället, eller möjligen 3D, för det är det de är vana vid. Så väldigt mycket, alltså det här som ni också beskriver, spelet emellan och få det här att hänga ihop, det är liksom, ja, det är det vi måste lyckas med. Lyckas vi med det så lyckas vi med mycket. Och då tror jag att den digitala transformationen och BIM är möjliggörare.
Det är möjliggörare, men är det det här spelet emellan som gör att vi inte har kommit längre?
Nej, ja, det tror jag inte. Jag tror, det är många olika steg naturligtvis som ska fungera. Men det är klart, det är viktigt där att det börjar rätt i den kedjan. Och jag var nere och pratade för Helsingborg och kommunerna där runt omkring i fredag, så det bekräftar verkligen bilden. Helsingborg som storkommun kan jobba med, men de små kommunerna har ingen aning om hur de ska hantera underlaget digitalt och driva processen. Men jag tror det är väldigt viktigt också det som vi ser nu på proptech-sidan och de stora fastighetsägarna ser att ja, men det här är ett jättevärde om vi kan hålla rätt på våra befintliga byggnader och våra nya byggnader och få upp de här digitala tvillingarna.
exempel.
Och då kommer vi att liksom få driv uppstream i kedjan där.
Men alltså det här med att man tror på en 40 år gammalt koncept som visar sig i praktiken i oktober 2019 att det faktiskt inte funkar. Alltså det här är ett gammalt koncept. Jag tror vi måste se framåt och vi måste ta emot utmaningen. Vi måste ta emot den utmaning digitaliseringen ger. Men inte som Svante backa. Hur ska vi i byggbranschen kunna ta hand om digitalisering och BIM? Det är ju vi i byggbranschen som ska utmana IT-industrin att komma med verktyg som gör att Johan och Filip att det fungerar.
Är det på verktygssidan det ligger? Nej. Är det att verktygen inte fungerar?
Det är en del. Men den andra delen är att fokuserar man för hårt på hur man ordnar data i en databas istället för hur det går till att fatta beslut om byggnader som ska fungera för många människor och vara klimatsmart och allt vad ni vill, då är det den beslutsprocessen som är det intressanta. Ta en situation från förra veckan. Jag har sett den så många gånger. Duktiga arkitekter i det fallet eller konstruktörer. Tre stycken tar en bärbar dator och sätter sig vid ett bord. Där har ni BIM-et. Det ligger en skiss. De här tre personernas, deras ögonkontakt, denna enormt intensiva diskussion och anteckningar på skisspappret i november 2019. Det är där det händer. Därför att problemlösning är aldrig knutet till en människa och en människas hjärna. Den är aldrig monologisk. Den är alltid kommunikatorisk. Det är alltid ett spel mellan dig och mig där vi bollar fram en lösning. Johan Asplund, han vill göra en tydlig bild. Han säger att problemlösningsförmågan sitter inte i pannbenet utan framför pannbenet. I vår kommunikation. Tänker ni efter? Det stämmer. Det här är en väldigt kvalificerad diskussion. BIM-modellen är för långsam. Det går snabbare här. Sen går någon tillbaka och uppdaterar och kodar och exporterar och importerar. Känner ni inte hur omständligt och trög den här tekniken är? Den håller inte måttet i den här beslutsprocessen som är den primära processen. Teknisk dokumentation, det är en sekundär. Och jag säger igen, den är oundgänglig och självklart är den digital.
Och då är vi inne på de verktygen, ja. På tekniken.
Nej, jag tror att vad du pekar på, det tror jag heter, det är ju processerna och beslutsfattandet. Jag vet när vi jobbar på NCC med VDC så såg vi ju här väldigt mycket. Liksom att tog man det här så att man jobbar i sina egna modeller. Och då började vi med det här big room, alltså projektrum. Att alla träffades två gånger i veckan och kom och satt i samma rum. Man hade sina datorer och sånt. Men det var där saker och ting hände. Det var där de besluten fattades. Men man hade ju aldrig kunnat fatta de besluten om man inte hade haft en uppdaterad modell hela tiden som man tittar på. Om man skulle gå hem då och sen projektera om och så komma med en ritning och titta på nästa gång. Nu fick man ju liksom upp det här och den här gemensamma datan med en gång. Så jag tror att informationshantering och modellerna är jätteviktiga, men det är klart det är det mänskliga beteendet och hur vi jobbar med våra processer och vårt beslutsfattande som är avgörande här.
Men Svante, jag måste bara säga det. Du är ordförande i BIM Alliance. Jag tror att ni har 200 miljoner från staten som går genom era system. Det är mycket pengar. Ni lägger väldigt mycket pengar på teknik, standardisering. Det är först när ni zoomar ut, sätter in IT i sitt sammanhang, de här farliga, mjuka faktorerna, alltså som handlar om ledarskap, organisering. Ni löser den här frågan bättre med teoretisk filosofi än med ytterligare standardisering. För det är frågan om kognition, hur människor tänker, utvecklas, fatta beslut och människa-maskin-interaktion. AI som är på väg in och som vi hoppade så mycket på 80-talet, någonstans där förvandlas datorn från verktyg till partner. Och när den blir partner, då är ju kommunikationen igång med ett fantastiskt stöd. Men det här gammaldags 40 år stabbiga, satsa inte för mycket på det.
Ja, så. Jo, kommunikation är jätteviktig och det är ju då man löser grejerna. Så VDC, Virtual Design Construction, kombinerat med BIM är en alldeles utmärkt sätt för att få drivkraft i projekten. För när man kommer till möten, man har en BIM-modell som visar allting så att säga. Man ser samma sak. Och då måste man ha med sig så att säga det man står för. Så en beställare som kommer i ett sånt möte måste kunna svara på frågorna på mötet. Och då går det ganska bra framåt. Nu är det ju det en modell som är så att säga, på ingång. Och någonstans så, sen kan man väl säkert förenkla det då för mindre projekt och så, va? Men det tror jag på. Det mötet med människor, det tror jag på. Och det visar flera sådana här exempel nu, eller man säger test eller vad man ska säga. Nej, men det vi jobbar på riktigt i anläggningsprojekt på det här sättet. Då ser man att det går fort liksom framåt. Sen vill jag ta den där personen där som beskrev sin vardag. Öppna format, IFSC eller vad det nu är för någonting, möjliggör automatisering av det han eller hen sitter och gör. Så att säga, så att man kan ägna sig åt att lösa problemet, alltså frågeställningen. Komplexa frågeställningar som vi har. Istället för att ägna så att säga åt att hantera massa information flera gånger. Och, så jag tror verkligen på automatiseringen. Och det är den digitala transformationen på riktigt. Liksom. Och den här kombon med att hantera information på ett strukturerat sätt. Tillsammans med att man gör det så att säga så automatiserat som möjligt. Så man kan ägna sig åt rätt fråga i samverkan. Då kommer vi framåt. Det är min bedömning.
Hur gör vi för att komma framåt?
Det blir lite kul här när Örjan säger så här, ägna er åt tekniken och standardiseringen. För på något sätt är det ju också en sida där bristen på standardisering gör att vi hamnar där vi hamnar. Det vill säga att alla hittar på sina egna lösningar och att vi inte har en tydlig standard för det här. Nu jobbar vi ju i Building Smart, ett europeiskt chapter och ett svenskt chapter där för att hitta en gemensam standard och jobba efter. Och jag skulle ju gärna se också att man är mycket tydligare från de stora svenska myndigheterna och beställarna och bestämmer sig för så här jobbar vi med BIM. Och det här finns exempel på det. Det finns exempel på England, på Finland och nu är också Stadsbygg Norge som går före och sätter liksom ramarna.
Så borde Sverige införa tvingande krav som man ju har gjort i de här länderna för byggbranschen?
Jag tycker man borde vara överens om att liksom, när vi gör upphandlingar på den här nivån, då jobbar vi med de här kraven. Det tycker jag.
Borde vi införa tvingande krav? Ja,
bara först till Svante. Alltså, jag sa att inte bara satsa på standardisering och teknik, utan också satsa på organisering och så vidare. Det är det första. Det andra är att införa tvingande krav på att använda teknik som fungerar så som Johan och Filip beskriver. Det tycker jag är vansinnigt. Tekniken måste vara mycket, mycket bättre och välfungerande innan vi uppifrån tvingar tiotusentals unga människor som sitter och projekterar att använda verktyg som fungerar bara halvbra. Det är ju direkt oansvarigt. Tekniken måste vara bättre.
Om jag får tolka dig så innebär det att tekniken är för dålig för att vi ska kunna använda digitaliseringen fullt ut.
Alltså det här 40 år gamla konceptet är inte tillräckligt fast.
För mig är ungdomarna möjliggörande. Så, höll på att säga, oberoende av vad de lärt sig på universitet och högskola. Det ska jag inte riktigt säga kanske. Men så, en grund måste man naturligtvis ha. Men det jag ser i min verklighet, så att säga, som är 3000 turenare, varav 2000 i Sverige och 1000 utanför Sverige. Det är ju att när de yngre personerna, och jag har alltid trott på liksom, de som vågar göra på annat sätt. Och att man tillåter att det blir så. Så blir det fel ibland. Men vi måste också liksom låt oss göra fel, för annars kan vi inte göra rätt någonstans. Så jag, alltså, för att vi ska förändra den här branschen eller få till den så att vi har en hållbar samhällsbyggnad i framtiden, hållbart samhälle, så tror jag verkligen på det yngre gänget, så att säga. Att de,
kommer det lösa sig per automatik?
Nej, det tror jag däremot inte. Och någonting som Henrik tog upp, hade jag också skrivit på mitt lite trasiga papper här. Förändring. Förändringsledning, förändringsvilja. Men jag tror väldigt mycket på förändringsledning. Alltså, och det är vi inte bra på i den här branschen. Vi gör gärna som vi gjorde förra gången för att det är enklare. Och när man kommer till förändringsledning så är det allt ifrån att, så att säga, leda en förändring. Och det är en ständig förändring. Liksom. Och man måste våga göra det. Och det kanske inte är de absolut yngsta i branschen. Utan det kanske är de som har varit med ett tag. Det är så väl i projekten som vi som står här som leder olika verksamheter. Så måste vi liksom. Och det Och med tips till akademin då, så att säga, och utbildningsvärlden, så liksom förändringsledning. Nej, min uppfattning är att det är vi väldigt dåliga på i vår bransch. Sen är det ju tur då, känner jag, att samhället där ute, tror jag, kommer i fatt. För att, som sagt, vi får inte till den här hållbarheten om vi inte liksom jobbar med frågan. Och brukarna, de som använder, när jag åker på vägen eller när jag bor i lägenheten och så ser jag att inte det funkar. Och jag, till slut har jag inte lust att betala för det. På det sättet.
Då börjar hända grejer.
Då händer det grejer, va? Och när jag inte gör det, då kommer liksom kraften underifrån. Vi har ju sett den kraften på massa flera andra områden nu. Och då känner jag liksom att när den kommer där, då kommer vår bransch förändras. Och då kommer det inte vara de hos fastighetsförvaltarna. Det kommer inte vara människor som åker ut och kollar allting. Alla de där bilarna som man ser snurra runt liksom med en massa olika... Inget ont om det då. Men det kommer vara... Nej. Det ser annorlunda ut, men det kommer från brukaret. Trycket är då det händer något.
Och här är du inne på något viktigt. Det här handlar ju inte bara om samhällsbyggnadsbranschen. Oavsett vilken bransch som jag modererar inom det här ämnet, och det är några stycken, så hamnar vi alltid i den här frågan. Hur ska förändringsledningen se ut? Hur ska vi leda en förändring som leder dit vi vill att den ska göra? Visst, trycket underifrån behövs, men vi behöver också en ledning. Vi behöver styrelser. Hur ska vi öka trycket där?
Ja, och där är vi liksom den synen på branschen, och det stämmer nog till viss del att vi är för dåliga på den här förändringsledningen. Samtidigt så sätter vi upp liksom nya projekt varje gång och gör nytt varje gång och uppfinner hjulet varje gång i projekten vi gör. Så att det är på något sätt en förändringsledning här med tydliga mål och kombination. Jag tror det är viktigt också här att man kombinerar roller i det här. Att man inte bara kastar in liksom folk och jobbar med de här digitala modellerna som är helt in och kan de digitala modellerna. För vad jag har sett sen är ju att man ska göra det här i verkligheten också. Vi ska inte bara bygga den digitala tvillingen, vi ska faktiskt bygga de här grejerna fysiskt också. Och då behövs det kunskap att föra emellan här. Och det var ju något som vi upptäckte i början väldigt mycket. Att vi hade ett antal experter ute i våra projekt. 2-3 BIM-experter som kanske jobbar med de här modellerna i de stora projekten. Och sen så, vad fan, hur ska vi läsa den här informationen? Och då gäller det att jobba med förändringsledningen.
Haka på, för att jag faller verkligen varandra i talet där. Jag håller så mycket med. Men då kan jag bli lite förvånad när jag läser väldigt noggrant och väldigt mycket. För BIM Alliance är väldigt generös med att lägga ut väldigt mycket på hemsidorna. Och det finns enormt detaljerat beskrivningar av vad en BIM-koordinator ska göra. Och den beskrivning av vad en BIM-koordinator ska göra, den är helt kopplad till den gammaldags projekterings- och byggprocessen. Det är detaljbeskrivet vad en person som inte har arkitektur, projektering och byggande som kunskap ska hålla ordning på informationen. Det är enormt byråkratiskt på er egen hemsida. Och det intressanta är att på varje punkt där BIMaren går in och ska kontrollera att saken är rätt, så är det användaren står ansvarig för att modellen är korrekt. Så utan att ta ansvar för resultatet av BIM-koden, det ska den här användaren göra som ska rita och bygga det här huset. Jag tycker ni kan börja på hemmaplan och se över detta. Även de här listorna över de facto standard, de innehåller mängder med byråkratiska moment som fördyrar den gamla processen. Ni skulle ju kunna börja med att lägga ut hur den nya processen ska se ut. Hur förändringsledningen ska se ut. Det kan väl vara ett scope för de här statliga miljonerna och inte bara teknik.
Nu ska vi få en replik av en person som har jobbat mycket med BIM, vd på VRA Rörinstallationer, projektledare för BIM Alliance installationsgrupp när det startade 2014. Andreas Udd, ge honom en varm applåd.
Tack. Hörs jag?
Ja, du har sett nyttorna med BIM.
Absolut.
På vilket sätt kan du kort berätta?
På vilket sätt? Ja, men i min vardag så vi jobbar i en del projekt, stora projekt med Thyrén, Syncord och så vidare. Och så har vi även montörer i mitt företag. Och de sätter ju kraven på mig hur de ska få informationen. Vi har till exempel slängt ut 2D-ritningarna. De görs ändå av projektörerna. Men det är liksom, när man kommer in i ett projekt så kan man bli lite förvånad över att varför kan vi inte börja tidigare och samarbeta? Och liksom, vad är det projektören ska göra? Istället för att han ska göra, precis som du beskriver, 2D-ritningar, IFC-exporter och så vidare. Vi fick börja med att liksom ta in någon montör och så fick han säga vad han ville ha för information. Och sen fick vi sätta krav på projektören att ta fram det. Projektören, han fick ju bara ett krav till, så han tyckte det bara var jobbigt.
Dubbelarbete.
Ja, precis. Men jag tror projektet inte kanske alltid behöver all den informationen som de skapar. Så vi sitter precis och ska starta upp ett nytt projekt där Incor ritar. Jag pratade med honom och han sa, ja, det behöver inte vara mer information. Det behöver inte vara jobbigare. Det behöver inte bli dyrare med BIM. Så länge vi vet vad vi ska göra. Får vi någon samtalspart att prata med, någon mottagare av vår information, då blir inte det här dyrare och krångligare.
Så mycket av dubbelarbetet är onödigt?
Ja, jag
tror... Att det inte är tydligt och att det inte är kommunikation?
Ja, det är det projektörerna i de projekten jag är med i säger. Vi har även egen projektering. Där har vi verkligen slimmat vad vi behöver. Och vi liksom sitter väldigt nära varandra, från projektering till montör, ute på bygget eller inne på kontoret.
Vad är din reflektion när du hör samtalet här?
Ja, men... reflektioner är väl ungefär det jag beskriver. Att det är ett problem. Vi står inför ett gammalt arbetssätt som vi ska tillgodose. Och vi står i ett nytt arbetssätt som vi också ska tillgodose. Och det skapar liksom den här frustrationen kring liksom, vad är det egentligen, vem vill ha vad och när. Och sen tror jag det finns standarder. Det finns mjukvaror som gör, alltså, tar fram all den informationen. Det är liksom en modell innehåller otroligt mycket information där kanske, jag har ingen aning, 5% är nödvändigt för entreprenaden. Vad fastighetsägarna behöver, det kan inte jag svara på. Jag tror inte de heller själva riktigt vet alltid vad de vill ha.
Men jag tycker det är väldigt viktigt som vi är på här nu. Liksom, skjut inte sank liksom på att vi ska öka digitaliseringsgraden, men fokusera på det här arbetssätten och processerna och beteendena som ska ändras. Och det är ju precis det du är inne på, Andreas. Liksom, varför ta fram saker och ting som är onödigt? Här har ju ni haft liksom ett driv och kunniga personer som har snackat med varann i varje del liksom av kedjan. Och då har ni kunnat förenkla. Och det hade ni ju inte kunnat göra om ni inte har haft de här tillgängliga hjälpmedlen.
Nej, precis. Så jag tycker ändå att vi bygger mer rätt från start idag. Jag kommer att få ut de här samplottade ritningarna liksom, som man vi måste springa upp på kontoret och kolla, vänta. Mm. Nu är det bara upp med modellen, vi har alla ritningar, om det är ritningar eller 3D:n. Ja, vi har ju allt där ute.
Det är mer rätt idag, men det är fortfarande lite för mycket dubbeljobb.
Ja, från projektören. Jag tycker ändå vi har nog blivit duktiga där ute. Sen kan det finnas andra krav i projekten som kanske som inte har...
Kort replik.
Du fokuserar på investeringsfasen. Och sen har vi den där fasen efter. Och jag blir nästan galen. Jag vet inte hur jag ska säga. Men vi har ett jättefokus på just liksom det vi producerar för investeringen där. Men sen ska vi ju ta hand om det under 100 år eller något sånt. För det kommer kommande generationer kräva av att vi har gjort. Liksom. Och det, jag förstår din, alltså så. Det är ju så det ser ut. Och den där processen när vi går, liksom går över in i nästa fas, den är ju det behöver vi jobba jättemycket med. Det är absolut liksom, känner jag någonstans. Sen den här liksom, BIM-koordinatorn, Örjan, jag tror den kan automatiseras väldigt, väldigt mycket. Sen säger inte jag att huvudet på folk inte ska vara med. För jag tror verkligen på eldsjälar. Jag tror på eldsjälar i grupp. Och jag tror på att människan måste finnas där. Men jag tror att vi framgent kommer liksom göra andra saker än vi gör idag. Inte samma sak en massa gånger. Utan det kommer maskinen göra, eller hur man ska uttrycka. Och sen får vi lägga till liksom det som vi är bra på.
Jag håller verkligen med. Jag bara säger att... Du pratade om drivkrafter för BIM och hinder. BIMs främsta drivkraft, det är BIM som idé. Har man en gång hört den, håll med om det. Den bara sätter sig i huvudet. En information, en gång på ett ställe i modellen. Alla delar data. Går liksom inte att släppa. Och vad är BIMs största hinder? Det är BIM som praktik. Det funkar väldigt dåligt i praktiken. Och jag tror att det beror på att man inte tar till sig vad informationsteorin säger. Det är ju en teori om hur man undviker kaos. Hur man med så lite information som möjligt
flytta information mellan olika parter. Och jag tror att det man ska rikta in sig på nu, det är att i de här väldigt viktiga övergångarna i processen försöka minimera exakt vilken information som oundgängligen ska finnas där och som ska vara obruten. Mycket annan information, där ska sloganen vara bruten informationskedja, för den går på djupet in bland de yrkena som är i det skedet. Men minimera informationen som ska delas av alla, då har vi chans att få det här oerhört komplexa att fungera.
Nu ska Henrik få ge en replik, så ska vi sammanfatta det här. Även om vi skulle kunna hålla på hela dagen, förmodligen hela veckan.
Det där var ju lite smart faktiskt.
Henrik, varsågod.
Tack så bra, Svante. Ja, nu känns det som att det är byggbranschen. KKK, kaffe, konja, konspiration.
Ja, jo, när vi ska se, jag skrev upp lite grann här, men någonting som ni var inne på väldigt, nu ska jag chansa här och sätta dem här. Men det var förändringsledning pratade ni om väldigt mycket. Och det jag börjar fundera på, det är ett annat ord här som kommer, det är föreställningsförmåga. För när vi har varit ute nu och gjort en studie här med de här nyutexaminerade, så brukar vi prata om att vad man egentligen gör här, så gör man ju lite grann när man digitaliserar. Man gör gamla saker på nya sätt. Men sen har vi ju den här, alltså när Spotify kommer och slås under hela skivindustrin och då kommer en ny affärslogik. Så har vi ställt också den här frågan att jo, men hur skulle ni kunna göra annorlunda, just det att man försöker föreställa sig hur skulle man kunna göra på nya sätt. Och där har jag också läst, alltså det finns andra projekt där man har försökt göra det här, och har man inga så att säga konkreta alternativ eller som ligger någonstans där borta, så är det väldigt svårt kanske att försöka se vad man kan göra. Samma problem hade jag när jag jobbade eller skrev avhandling om telemedicin. Jag frågade då läkaren och andra att jo, men hur skulle ni kunna göra med den här nya tekniken? Och sen var det liksom att ja, men ja, man hade inte så mycket idéer. Så att det är ju en bit där, tror jag, just att förmågan att föreställa sig hur det skulle kunna vara. Och sen så som sagt kommer ju förändringen in där. Och sen pratar den här drivkrafter, som sa, vilka drivkrafter finns det idag här? Och det finns ju inte några så att säga starka incitament kanske utifrån heller. Det finns ingen så att säga, det kanske kommer, du nämnde ju Amazon, så möjligtvis de kommer in här och förändrar alltihopa. Så att,
skulle vi ha tvingande regler?
Nej, alltså det tror jag inte på det du säger här, utan snarare är väl att på något sätt om man tittar på de här stora aktörerna att, och där är väl också ett hästjobb att få ihop dem och försöka få någon slags gemensam mission. Va? Men sen har vi alla sina olika intressen. Så att...
Så om vi ska sammanfatta väldigt kort var och en, för att komma framåt, för att utnyttja digitaliseringen till fullo och få den här effektiviteten som vi alla vill ha. Vad är drömscenariot kort?
Då ska jag lyfta en fråga som vi inte har pratat så. Jag tror du nämnde en lite. Risker och ansvar. Någonstans så måste vi faktiskt... oberoende av vem som kommer lösa, som man säger, branschen framgent och göra den digitaliserad och så, om det är Amazon eller någon annan eller vi som står här, ja, det får vi väl se. Men någonstans, vem tar ansvar och risk i de olika skedena? Tills vi har löst det, det ligger som en hemsko över liksom, någonstans där uppe, över allt ihop, så kommer vi liksom inte framåt.
Svante?
Nej, alltså jag tror väldigt mycket att vi måste jobba med det här med förändringsledningen, med processerna, att fokusera lite mindre på tekniken. Jag tror vi måste jobba med att hitta gemensamma standarder så vi har en plattform att jobba utifrån. Men jobba med beteende, roller, motivation liksom, tror jag är jätteviktigt.
Zooma ut, se IT i sitt sammanhang, inte vara tunnelseende på BIM, utan se de många andra sakerna som är väl så viktiga. Ta big data för stora fastighetsägare, med vilket man kan se som på Aalto-universitetet att lokalerna bara utnyttjade 25% av tiden. Det har lett till en enorm komprimering. Det är nyttigt för klimatet, det är nyttigt för ekonomin. Det är lite chock för byggbranschen att det kanske bästa man kan göra är att bygga så lite som möjligt. Det finns, ta robotar för farliga lyft på byggarbetsplatser som danskarna tänker satsa på. Det finns en mängd nya områden som vi måste vara öppna för och inte bara tunnelseende på att få den här tekniken att till varje pris fungera.
Andreas?
Ja, du sa man är modordet BIM eller så här. De ute i projekten, de vet inte riktigt vad BIM är. De vet bara att, jag hörde min kollega sa häromdagen så här, nej, nu vågar inte jag räkna längre, nu måste jag ha en BOM. Nu måste jag få informationen från modellen. För han litar ju inte på sig själv. Alltså, vi litar ju på modellen. Vi gör ju inte det på när vi ska sitta och mängda själva. Så vi är ju liksom, vi använder i produktionen 3D och informationen. Liksom, det är lite, ja. Sen kanske vi gör lite för mycket information någonstans, men vi är på väg. Vi kommer
vad
komma
tror
dit.
Du är det viktigaste för att driva den här utvecklingen så att den blir ännu mer effektiv?
Det är alla som kommer ut är yngre. De är vana att jobba på det sättet. Den här killen som sa det, han är ju under 30. Ta någon som är liksom över 50. Han hade ju satt sig och mängda själv. För han är ju bäst själv. Liksom. Han är ju bättre än datorn. Det finns inte en tanke för de yngre på det. Så jag tror det kommer ge sig. Liksom. Vi kommer använda...
Men om vi ska vänta på 30-åringarna tar det kanske ett stund?
Nej. Ja, vi har ju faktiskt fått de äldre också börja inse att det här är ju mycket bättre än oss. Liksom.
Så det kommer ge sig, tror du?
Ja,
men det finns någonting här också, Andreas. Mm. Om tillbaka så där. Den äldre killen, han har ju känsla för om det här är rätt eller inte. Det har
absolut
inte den yngre killen samma känsla för.
Nej.
Och det är ju väldigt viktigt att kombinera den kunskapen.
Mm.
Så att liksom, vi är lite tillbaka där. Vi kan inte lita blint på modellerna, utan vi måste faktiskt ha
en kombination
där med erfarenheten och beteendet och snacka med varandra.
En timme går fort. Vi fortsätter ju att prata, även om jag skulle vilja nu att Susanne eller Manek sammanfattar. Vad säger du? Vad är det viktigaste vi tar med oss ifrån den här timmen?
Ja, men först så vill jag tacka för en spänstig diskussion. Jag tycker det är ett fantastiskt medskick in i det vi har framför oss. Jag är nytillträdd som vd och jag har lyssnat med stora öron på de olika perspektiven, och jag vill att vi fortsätter ha den här typen av diskussioner. Jag tror verkligen vi behöver dem. Så tack för det. Sen hör jag mycket om både en kombination av att fortsätta det, liksom standardisering, att vi måste veta hur vi gör och göra det enklare för oss, men ett stort behov av förändringsledning och ledarskap och fördjupa oss mer i det. Och rekommendationer, och kopplat till att vi står i den utmaningen att vi har ett ben i det gamla och ett ben in i det nya, och vi ska förse båda de de perspektiven med information och rikt- och rådlinjer. Vi kommer också behöva lösa det här, för att det kommer ett kostnadstryck på oss, och det kommer också, som Birgitta var inne på, en förväntan från de yngre att veta var har vi byggt in de farliga materialen i husen och var har vi guldgruvan, om man säger så. Var har vi byggt in de metallerna som är en brist i framtiden? Och det är ju det man ser utifrån. Ja, men lös det, tala om det. Ni har ju datakraft, ni har ju digitala möjligheter. Så det måste vi vara medvetna om, att det här är en intern diskussion i byggbranschen. Utifrån är man väldigt enkel. Sluta slösa med pengar och håll reda på vad ni har materialet. Så
någonting. Och är det så att vi kan känna att det här skulle jag ju vilja höra igen, så kommer det gå att göra det om ungefär en vecka. Så kommer hela det här samtalet att sändas på BIM-podden. BIM-podden, missa inte det om ungefär en vecka.